Med risk för att upprepa mig en hel del så tänkte jag ändå gå igenom hela händelseutvecklingen i Europa för att se hur megalitgravarna förändrades på olika platser och framförallt hur det berörde oss här i Skandinavien. Men för att kunna klara av det så måste vi utgå från några saker först som är högst väsentliga för att kunna förstå megalitgravarna. Det här samhället är inte på något vis ett jämlikt samhälle. Det är hierarkiskt skiktat och det är förutsättningen för att kunna förstå det omfattande kontaktnätet som bredde ut sig i hela Europa från norr till söder, från öst till väster. Men det är också förutsättningen för att kunna förstå de djupa kunskaper som fanns hos dessa människor, i varje fall i samhället någonstans hos vissa personer. Och den djupa kunskapen kunde omfatta både geometri, astronomi, anatomi och säkerligen många andra ämnen också. Europa var inte enhetligt kulturellt sett, utan det är också någonting vi måste ta fasta på, att det är stor skillnad mellan västra och östra Europa. Gränsen mellan dessa områden gick tvärs igenom Europa någorlunda i närheten av gränsen mellan Tyskland och Frankrike idag. Det som var norrut, Skandinavien och de brittiska öarna, var delvis en mix av dessa två kulturområden. Skandinavien tillhörde mestadels östra Europa och de brittiska öarna tycks på motsvarande sätt mestadels ha tillhört västra Europa. Kanske rent naturligt kan man tycka, men lika fullt finns det inslag från det andra området i båda dessa kulturområden. Så på de brittiska öarna så ser vi kontakter rakt österifrån och i Skandinavien ser vi på motsvarande sätt kulturinfluenser från Frankrike. De här två kulturområdena är högst väsentliga att förstå. De kommer visserligen från samma område där de första bönderna utvecklade sin verksamhet i trakterna av det som vi kallar för Anatolien, Levanten, det vill säga bort mot gyllene halvmånen och sträcker sig österut bort mot Iran, Irak och de länderna där bondenäringen för första gången såg dagens ljus. För Europas del så kom det här via Turkiet, det vi normalt kallar för Anatolien vid den här tiden. Och härifrån så finns det en gren som går via Medelhavet, via Italien, södra Frankrike, Spanien och sen norrut. Medan den andra grenen går via Svarta havet upp till Centraleuropa. De två är faktiskt åtskilda varandra på många olika sätt. De tillhör två helt olika språkområden och även kulturellt sett helt åtskilda fast de har ett gemensamt ursprung. I Anatolien så kan vi se dessa märkliga hus, 1000 stycken rum sida vid sida där hälften klassificeras som andliga rum och den andra hälften möjligen som bostadsutrymmen, men ingen vet säkert. Härifrån så sprider sig näringen ut över Europa, men dessa hus byggs ingen annanstans. Däremot så kan vi i trakten av Donau finna andra säregna platser som Lepenski Vir med sina triangulära hus vars form bygger enbart på den 60-gradiga vinkeln, liksidiga trianglar som vittnar om en omfattande kunskap inom geometri. Det här byggs alltså av de allra första bönderna runt 6000 år före Kristi födelse. Vid samma tid sprider sig bondenäringen till västra Medelhavet och upp norrut. Men här finner vi inga konstiga hus eller någonting. Fynden är extremt sparsamma hela vägen. Det motsatta gäller för de första indoeuropeerna i Centraleuropa som kommer hit ganska exakt 5500 år före Kristi födelse på grund av den stora katastrofen vid Svarta havet. Då när Medelhavet forsade in och höjde dåtidens Svarta hav till dagens nivå där skillnaden var ungefär 160 meter. Denna jättelika flodvåg och översvämning som blev följd av alltsammans var säkerligen orsaken till att så många människor flyttade på sig. Helt desperat i panik flydde de in i Centraleuropa och la under sig stora områden som sträcker sig ända in i Frankrike. Efter denna snabba förändring så skulle ingenting ske på många hundra år. Men samtidigt med att bönderna befolkade Centraleuropa skulle också Egypten för första gången se herdar och bönder kolonisera Nildalen. Men på den tiden var det en lågt utvecklad kultur som fanns i det här området. Högkulturen skulle komma långt senare. 5500 år före Kristi födelse så möttes de två kulturerna uppe i norra Frankrike. Indoeuropeerna från Centraleuropa och de andra människorna som kom via Medelhavet upp till Frankrike. Vi kan tydligt se att de här två kulturerna inte tycks ha tyckt om varandra. Det finns ingenting som tyder på kulturutbyte eller någonting annat, utan det är skarpa gränser där den ena kulturen börjar och den andra slutar. Så var det i hela den östra delen av Frankrike. Det här skulle pågå ungefär 700 år innan det skedde någon form av förändring. Runt 4800 år före Kristi födelse så skedde någonting besynnerligt. Ett gigantiskt försök att kolonisera den övriga delen av norra Europa tycks ha inträffat. Vi finner spår på de brittiska öarna, i Skandinavien, i nordligaste Tyskland och i övriga delar där jägarsenåldern fortfarande fanns. Här dyker upp fynd efter spannmålsodling, tamboskap och enstaka föremål som inte tillhör dåtidens kultur bland jägarsenålderns människor. Fynden är samtida med varandra i hela detta område, men lika fullt mycket kortvariga. Det verkar som att man gjorde ett försök som totalt misslyckades. Det var vid den här tiden, eller möjligen 100 år senare, runt 4700 år före Kristi födelse, som man i Bretagne i nordvästra Frankrike lät bygga de första megalitgravarna. Vi kallar den här typen för tumulus, som är jättelika rösen, inte bara uppkastade stenar, utan med en gång, en lång gång som leder in till en ganska liten kammare. Och runt allt detta så hade man lagt ett röse, stora stenblock, som bildade långa rösen i landskapet. Utsidan är inte alls mjukt kullig på något sätt. Tvärtom, den är formad som trappsteg, oregelbundet formade på samma vis som gången sällan är rak och tydlig, utan också den slingrar sig fram till en kammare. Och varje sådan tumulus, varje enskilt röse, kunde inrymma 2, 3, 4, 5 eller ännu fler kamrar med varsin gång som ledde ut till ena långsidan. Kamrarna varierar ganska mycket. Det finns ingen given mall. Somliga är höga upp i tak, 5-6 meter. Andra är låga, kanske bara 1,5 eller 2 meter i takhöjd. Ingenting tyder på att man gravlägger någon här inne. Det var helt andra funktioner bakom kammare, gång och de trappstegsformade rösena som omgav allt sammans. Inte heller finns de överallt i Bretagne, utan ligger längs kusterna, helst längst ut i kustbandet, nära havets vågor eller rent av på små öar. Det var oerhört viktigt för deras kosmologi, för deras religion, deras uppfattning om världen och dess tillblivelse. Den här typen skulle inte spridas någonstans längre bort, förutom till Normandie som ligger alldeles i närheten. Här finns de, men ingen annanstans. Så skulle det också förbli i många hundra år framöver. Efter ungefär 500 år, när vi kommer fram till tiden 4200 år före Kristi födelse, så skedde en viss förändring i södra eller mellersta Polen. I Centraleuropa överhuvudtaget så hade man under lång tid byggt märkliga långhus som är besläktade med dessa triangulära hus från Lepenske Vir vid floden Donau. Men Centraleuropas långhus var oerhört mycket större och mer komplicerade byggnadsmässigt sett. Men lika fullt vet vi ingenting om dessa hus funktioner. Vi vet det att ingen kultur under forntiden tycks ha lämnat ifrån sig så många hus som just den här kulturen. Och fast vi har grävt ut flera hundra hus idag så finns inte något endaste av dem som visar att man bodde i dem. Det här är inga boningshus. Det är någonting helt annat. Sen är det upp till oss själva att gissa vad det kan ha varit. Inga gravar finns i dem, inte ens under golvet som föregångarna. Och inte heller har man bott i dem. Varför bygger man i så fall 5, 10, rent av 20 hus in till varandra vars längd kan uppgå till 20, 30, 40 meter per hus? Varför skulle man bygga såna här hus på det sättet om man inte bor i dem eller använder dem som gravplatser? Ja, förklaringen tycks vara ganska enkel. Det är någon form av andliga rum trots allt. Och när vi pratar om gravläggningar så måste man inte placera den döde under marken. De kan likväl sitta inne i husen, som vi ska se exempel på senare, där vi pratar om våra megalitgravar här i Skandinavien. Att ha sina förfäder nära sig och inte gräva ner dem tycks vara högst väsentligt för vissa kulturer, såsom den centraleuropeiska första jordbrukskulturen som bars upp av indoeuropeerna. Deras stora trähus gav också formen till det som sker i Polen. Man bibehåller de stora långhusen men förändrar dem något, så tillvida att det börjar dyka upp gravar under golvet på dem för första gången på mycket länge. Därefter så sätter man stora stenar längs kanterna och även till slut markerar själva gravplatsen med stora stenar. Det här blev också, skulle man kunna säga, början på megalitgravar, men av en helt annan typ än den som vi hittar i Bretagne i nordvästra Frankrike. De här stenarna väger inte särskilt mycket. Visserligen pratar vi om flera ton totalt sett, men i Bretagne så har vi rösen vars totala vikt per tumulus uppgår till ungefär 50 000 ton, vilket är en enorm skillnad. De här polska långhögarna, som det kallas för, eftersom det inte är några riktiga megalitgravar ännu, kommer att spridas något senare till nordligaste Tyskland och till Danmark. Men det är först efter år 4000 före Kristi födelse när också det andra och lyckade försöket genomfördes att införa bondenäringen både på de brittiska öarna och i södra Skandinavien, som för Sveriges del sträckte sig ända upp till Dalälven. Så de första bönderna i södra Skandinavien kom i varje fall i Danmark och i några få fall i Skåne att bygga motsvarande långhögar som man hade i Polen. Och den här konstruktionen kom sedan att sprida sig vidare över Nordsjön och nå södra England, vilket visar att England även mottog influenser just från det östra Europa och inte bara från västra Europa. Så skulle det sedan förbli i ungefär 400 år. När vi kommer fram till tiden runt 3600 år för Kristi födelse och den kommande 100-årsperioden, så ser vi stora förändringar på många olika sätt. Från Bretagne så skulle spridningen ske av megalitgravar dels ner till Iberiska halvön. Inte hela Spanien, bara dess kuster, men framförallt till Portugal. Här skulle man bygga ett mycket stort antal megalitgravar av en tämligen enartad typ som inte varierar särskilt mycket alls, förutom i storlek. På de brittiska öarna så skulle långhögarna försvinna och ersättas av helt andra typer av riktiga megalitgravar. Men på grund av kontakten mellan England och Skandinavien så fördes dessa traditioner vidare tillbaka igen österut och nådde Tyskland, Nederländerna och Skandinavien, men däremot inte till Polen där allting hade börjat. Det är nu som vi får dösar i detta område av Skandinavien. Och efter ytterligare några hundra år så skulle de förändras till gånggrifter. Liksom man på de brittiska öarna skulle se flera typer som avlöste varandra under några få sekler.